någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken höll på att säga.
Här på Andra Långgatan så i Vimlet har vi fångat upp en person här som vi vill fråga lite frågor. Och du kan få säga vad du heter och vem du är.
Ja, men jag heter Håkan Svenneling och är riksdagsledamot för Vänsterpartiet från Värmland. Och kom in i riksdagen 2014 men har sedan 2018 förmånen att vara partiets utrikespolitiska talesperson.
Du har precis haft en presentation där nere om kvinnors roll i fredsförhandlingar och i konflikter. Varför är det så viktigt att kvinnor är med i det?
Ja, men vi har pratat om FNs säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Och det är en sån där resolution som är lite ett signum för FN och som har löpt som en röd tråd ända sedan den beslutades om 2000 i FNs säkerhetsråd. Och nu finns det ytterligare 9 följdresolutioner som återknyter till arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Och jag hade förmånen att prata och intervjua kanslichefen Annette Uddqvist från Operation 1325 som är en paraplyorganisation för 5 styckna freds- och kvinnoorganisationer i Sverige som har gått ihop för arbete med den här resolutionen 1325. Och där de driver på både att informera, driva på den svenska regeringen men också gör konkret arbete i ett antal länder där de implementerar resolutionens liksom, ambitioner om att kvinnor ska vara en del av freds- och säkerhetsarbetet.
Vad är framgångarna och vad är utmaningarna?
Men framgångarna är att sen resolutionen antogs så har kvinnor blivit mycket mer en tydlig del i fredsarbetet. Alltså, jag såg lite bilder från 90-talet och Daytonavtalet. Det är ju fascinerande om hur många män man kan få in i ett rum när man ska skriva under ett fredsavtal. Och jag tänker att de där bilderna ska liksom förpassas till historien. Och så i framtida fredsavtal så ska vi se en mycket mer jämn balans. För det handlar ju dels om liksom hur det ser ut på bilden, men också konkret vad som står i ett fredsavtal. Män och kvinnor vet vi har olika prioriteringar i vad man vill ha fred kring och hur man vill att freden ska stipuleras. Och är inte kvinnorna med, då glöms också kvinnornas perspektiv bort i ett fredsavtal.
Kan du ge något exempel på vad det kan vara?
Ja, men det är väl svårt. Nu är inte jag kvinna i ett konfliktområde, så det är väl svårt att liksom identifiera. Men exakt, men det man ser till exempel, det är ju i vilka frågor som avgörs kring hur man drar en markgräns, om det har liksom perspektiv i förhållande till hushållets självförsörjning, viktiga punkter där man kanske hämtar vatten eller sådana saker. Så det kan bli väldigt konkret om kvinnors agenda inte är med. Sen har vi hela dimensionen med sexuellt våld och vem som tar ansvar för sexuellt våld i en konflikt och dess konsekvenser. Och där ser vi ju ändå att våldet mot kvinnor har kommit upp i nästan alla konflikter nu, så pratar man om våldet som en metod för en angripare att använda sig av. Och det blir något helt nytt jämfört med till exempel andra världskriget där vi har väldigt få dokumentationer, eller historiskt i vart fall har haft få dokumentationer om de övergrepp som skedde mot kvinnor, både av alla sidor så att säga i det kriget. Så att det där är någonting som nu finns som en del. Men det jag tyckte var bra i samtalet också, att vi pratade om att absolut att kvinnor kan bli offer för kriget och krigets fasor, men det är viktigt att kvinnor inte bara benämns som offer utan också blir aktörer med egen agens. Och då är liksom att vara en del i fredsavtalet och vara en del av fredsarbetet blir en viktig del i att stärka kvinnors roll så att säga.
Jag såg för länge sedan en kvinna från Nordirland som hade varit aktiv i fredsprocessen där. Och hon berättade om just det här att i alla fall i början så glömde man av det här med att man måste avväpna männen, de som har krigat, och när de inte gör det och de tar med sig vapnen hem och de är väldigt då skadade, de här männen, av olika traumatiska händelser, så får det jättenegativa konsekvenser för familjen med hot och våld.
Jag tycker Nordirland är ett bra exempel på en fredsprocess och hur det är att vara i en fredsprocess. Jag besökte Nordirland så sent som i augusti. Förra året var det 25 år sedan långfredagsavtalet skrevs under. Det är fortfarande fred på Nordirland. Det är fortfarande problem med implementeringen av fredsavtalet. Vi sitter här i Sverige och tänker att det där är väl löst. Men för många på plats är det fortfarande en realitet. Det finns fortfarande stora stängsel mellan grannar. Man upplever att ha stängsel eller ha stängda grindar är en trygghet, tycker många fortfarande, att bo i sina isolerade öar. Så att Där människor upplever att det är fred så kan man ändå idag fortfarande se tydliga tecken på att det har varit konflikt och inbördeskrig även 25 år efter det fredsavtalet. Och det tror jag är väldigt viktigt för oss att komma ihåg när vi pratar om andra kontexter. Mm. Både pågående krig och konflikter men också till exempel Colombia pratade vi om lite grann idag nere på seminariet. Där man har ett fredsavtal sedan, om det är 7 år sedan tror jag kanske det är, man undertecknade det. Men det Sverige nu står i ett val, antingen kan vi stödja fredsarbetet i Colombia eller så kan vi sälja JAS-plan till Colombia. Det kommer ha väldigt stor olika påverkan på utvecklingen efter fredsavtalet i Colombia.
Jag var på Nordirland 82, ung och naiv och semestrade där. Men då fick jag intryck när jag pratade med folk att det handlar ju också om att det här att ha någonting att ha konflikt kring. Just det här med vilka är fattigast, vilka får jobb, vilka har förmåner, privilegier. Det är ju där någonstans som konflikten startar.
Nej, men så är det ju. Och vårt systerparti på Nordirland och Irland, Sinn Féin, som precis har fått blivit första minister nu efter ett val som var för, kan det vara nästan 2 år sedan man hade det valet där man valde Sinn Féin, men sen har det varit en process med att även valets förlorare DUP skulle acceptera att de inte skulle vara första minister utan vice första minister. De pratar ju om välfärd. Och välfärd bygger ju också välstånd och det bygger där i förlängningen fred. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att ta med sig det perspektivet att både att det kan, välfärd i sig själv kan bli en faktor för att freden håller, men också borttagandet av möjligheter, välfärdsmöjligheter, sjukvård, mat och så vidare. Det i sig kan vara en drivande faktor för varför en situation eskalerar. Tar man situationen i Gaza så har vi fått rapport på rapport på rapport ända sedan blockaden mot Gaza inleddes 2005-2006. Att det här är inte hållbart. Man kan inte stänga in 2,3 miljoner människor i ett utomhusfängelse. Jag vet att när jag var nere i Palestina sist så fick jag siffror på hur många som kan lämna Gaza på och få tillstånd att göra det. Och det är ett par procent. Så att för de flesta så är det i praktiken att de är instängda i Gaza. Och tar man bort friheten att röra sig vart man vill från människor, då gör man också någonting med en människas känsla. Och lägger man där till alla andra faktorer så tror jag att man kan förstå att det, liksom, det är en ohållbar situation. Nu har det liksom, ockupationen utvecklat sig till ett krig i Gaza där, som började med Hamas fruktansvärda attack den 7 oktober. Men jag tror man ändå måste komma ihåg alla år av ockupation som har varit före det och vad blockaden av Gaza har gjort för att skapa den situationen som vi nu ser.
Men jag tänker också bara på att vårt samhälle här i Sverige blir mer och mer polariserat. Jag tänker just på välfärden, att folk blir lite desperata.
Men det tror jag absolut. Jag brukar ju lite förenklat säga att alla mina kollegor ansvarar för inrikespolitiken, så ansvarar jag för alla andra länder än Sverige. Det är väl inte helt sant. Jag ansvarar ju för Sveriges utrikespolitik, men det blir ändå... Ja, jag följer de internationella förändringarna och så upptäcker jag de svenska i min egen vardag snarare än att kanske följa dem så noggrant.
Men eftersom det är inför 8 mars här, vad betyder 8 mars för dig?
Men jag har gått på arrangemang på 8 mars ända sedan jag gick med i Ung Vänster i mina tidiga tonår. Hemma i Karlstad hade vi en festival för systerskap under många år som var ett jättestort arrangemang även med nationella mått mätt. Som man så tror jag alltid man har haft lite så här svårt att hitta sin plats på 8 mars. Dels så finns det ju liksom det här klassiska misstaget som man ser en del män göra. Jag hörde från en internationell konferens där de hade gett alla kvinnliga deltagare på konferensen en ros på dagen. Det är så många fel där så man vet inte vart man ska börja. Samtidigt så inser man ju att 8 mars är en dag där man ska ta ett steg tillbaka. Man ska använda sina öron mer än vad man använder sin mun. Och lyssna in vad är kraven från kvinnorörelsen. Så det tycker jag med att 8 mars är. Att jag ofta upplever att jag får nya perspektiv eller författare som jag sen går hem och läser. Och får en fördjupad förståelse för någon specifik liksom ämne eller fråga.
Har du några så här feministiska förebilder?
Ja, men det tycker jag absolut att det finns. Nina Björk som talar här idag är definitivt en av dem. Historiskt kan man absolut se tillbaka på personer som Rosa Luxemburg. Jag tycker att de kvinnorna vi har haft som har kämpat i Europaparlamentet har varit duktiga i det här internationella perspektivet att lyfta feministiska frågor på olika sätt. Nu senast med Malin Björk som har burit den kampen vidare. Många har gått före henne. Så det tycker jag absolut att det finns inom historien. Min generation är ju också, om man ska vara lite jobbig så där kanske. Men jag kom ju in när Gudrun Schyman var partiledare. Och jag upplever att min generation har en väldigt positiv syn till Gudrun Schyman. Medan äldre kvinnor ibland har en mer liksom problematiserande roll eller syn på henne. Men jag har nog lite den där idol synen fortfarande av Gudrun, skulle jag säga.
Något mer du vill passa på att säga i våran podd?
Ja, men jag tycker det är väldigt tydligt med det här liksom samhällsklimatet vi har nu när vi pratar brott och straff, vi pratar upprustning, krig och konflikt, att man många gånger känner, vart har feminismen tagit vägen? Alltså, hur ska vi få tillbaka den feministiska agendan tillbaka på dagordningen? Och det är väl lite därför jag nämnde Gudrun också, för att liksom den tidsperioden när Gudrun såg till att få in de feministiska frågorna på dagordningen var en helt annan tidsperiod. Och jag minns den från mina tidiga tonår och undrar vart den där har tagit vägen när liksom konservatistiska krafter och idéer tar mer makt och inflytande både i utrikespolitik och inrikespolitik. Så känner väl jag att vi behöver en feministisk nytändning. Och jag hoppas kanske att den kan komma idag och genom 8 mars och alla arrangemang. Att vi verkligen på allvar, att det inte bara blir liksom en rundningskorn på vägen, utan att vi också snart ser en förändring i det svenska politiska samtalet kring feminism och kvinnokamp.
Och jag tänker att det måste vara en del äldre socialdemokratiska kvinnor som måste vrida sig i sina gravar som har jobbat för då kärnvapenmotstånd.
Men jag träffade Birgitta Dahl för några år sedan, tidigare socialdemokratisk politiker och talman. Jag brukar alltid stanna upp vid hennes porträtt när jag guidar skolgrupper eller besökare i riksdagen. Pratat med henne några gånger. Och nu var det ett par år sedan, men då sa hon så här: ja du Håkan, här inne i andra kammarsalen så sa jag ja, att kvinnor borde tjäna lika mycket som män. Och gubbarna, de blev så sura. Och så stannade jag upp och så sa jag till Birgitta, ja, det värsta är att det inte ens är genomfört än. Mm. Så att vi har fortfarande en lång resa att gå, även om vi lite för ofta tycker att vi har kommit långt.
Mm. Det betyder ju att 8 mars är väldigt viktigt.
Helt klart så.
Men tack så mycket för att du ville ta dig tid här med våra podd.
Tack så mycket.
Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.